Hej, jag heter William. Välkommen till 9 Gnar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Is a River Alive? Är en sakprosabok av Robert McFarlane, författare och naturessäist-känd för att skriva om landskap, språk och människans plats i naturen. Här undersöker han en enkel men omvälvande fråga om en flod kan förstås som levande, inte bara som vattenmassa eller naturresurs. Boken rör sig mellan reportage, kulturkritik och miljöetik och knyter samman berättande med juridiska och politiska frågor. Genom resor till Ecuador, Indien och Quebec visar McFarlane hur floder hotas av gruvdrift, föroreningar och dammbyggen, men också hur lokala rörelser försöker ge dem rättigheter och skydd. Resultatet är en bok som inte bara beskriver naturförstörelse, utan som försöker förändra hur läsaren tänker om vatten, ansvar och samexistens. Den passar både den som läser modern naturprosa och den som vill förstå den växande Rights of Nature-rörelsen. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, floden som levande varelse, inte som resurs. Bokens mest centrala idé är att floder inte ses som döda ting som människor fritt får använda, utan som levande varelse med ett eget värde. Det är en stark förskjutning från ett utilitaristiskt synsätt, där vatten främst bedöms utifrån vad det kan leverera till jordbruk, industri eller energi. McFarlane använder den här tanken för att utmana en djupt rotad modern vana att skilja natur från moral och juridik. Om en flod betraktas som levande förändras också frågan om skada. Då handlar det inte bara om förorening eller effektivitet, utan om relation, ansvar och rätt. Det gör boken filosofiskt intressant eftersom den rör sig mellan poesi och praktik. Den visar att språk inte bara beskriver verkligheten utan också formar vilka handlingar som blir möjliga. Genom att insistera på flodens livlighet öppnar han för en ny etisk ram där människans rätt att exploatera inte längre är självklar. För det andra, tre resor som visar samma konflikt i olika miljöer. Boken är uppbyggd kring tre geografiska förflyttningar som ger samma grundfråga olika uttryck. I norra Ecuador hotas molnskog och vattendrag av guldutvinning, vilket visar hur gruvdrift kan slå sönder ekosystem i högt biologiskt värdefulla områden. I södra Indien möter läsaren en annan verklighet, där floder, bäckar och laguner försvaras i en mer intensivt befolkad och politiskt komplex miljö. I nordöstra Quebec står Magpiefloden, eller Mutihekau, i centrum för kampen mot dammbyggen och för flodens rättigheter. Tillsammans visar dessa platser att konflikten mellan ekonomisk utveckling och ekologiskt skydd inte är lokal eller isolerad, utan global. Skillnaden mellan platserna gör också argumentet mer trovärdigt, eftersom Samsa-princip prövas under olika kulturella och politiska villkor. McFarlane använder därmed geografin som metod. Han låter läsaren förstå att en flodsöde alltid formas av specifika sammanhang, men att frågan om rätt och liv ändå är gemensam. För det tredje, Rights of Nature som juridisk och politisk förändring. En viktig dimension i boken är kopplingen till rörelsen, Rights of Nature. Alltså idén att naturen kan tillskrivas rättigheter i lag. Det är mer än en symbolisk gest. Om en flod får juridisk status kan den i princip försvaras i domstol, företrädas av ombud och skyddas mot beslut som annars bara skulle väga mänskliga intressen mot varandra. McFarlane visar varför detta perspektiv lockar aktivister, jurister och lokalsamhällen. Traditionell miljölagstiftning arbetar ofta med gränsvärden och tillstånd, men den reagerar först när skada redan har skett. Rättighetsmodellen försöker istället ge naturen ett direkt skyddsvärde. Boken gör därför en viktig tankeoperation, från att be om mindre förstörelse till att ifrågasätta själva maktordningen. Det är också därför den känns politisk utan att vara en ren debattbok. Den undersöker hur lag, moral och föreställning samverkar. För läsaren blir det tydligt att juridik inte bara är teknik, utan ett sätt att definiera vad som räknas som levande och värt att försvara. För det fjärde, reportageformen gör miljöfrågan konkret och mänsklig. McFarlane skriver inte som en traditionell forskare eller som en ren aktivist, utan som en essayist som kombinerar observation, möten och reflektion. Den formen är central för bokens genomslag. Genom att följa människor som försvarar floder och genom att placera sina idéer i konkreta landskap undviker han att ämnet blir abstrakt. Läsaren möter inte bara ett begrepp utan också de sociala relationer som omger det. Det kan handla om lokal motståndskraft, juridiskt arbete, konstnärligt engagemang eller politiska konflikter. På så sätt visar boken att miljöfrågor sällan bara gäller naturen själv utan också språk, identitet och makt. Att McFarlane dessutom skriver personligt gör att argumentet får känslomässig tyngd utan att tappa analytisk precision. Hans styrka ligger i att förena ett lyriskt register med tydligt politiskt innehåll. Det gör boken mer än en sammanställning av ekologiska fakta. Den blir en undersökning av hur berättelser kan förändra vår förmåga att se en flod som något mer än en bakgrund för mänsklig verksamhet. Slutligen, en bok om ömsesidigt beroende mellan människor och vatten. Den djupaste konsekvensen av bokens resonemang är att människans öde binds samman med floderna. McFarlane driver inte bara argumentet att floder bör skyddas för deras egen skull, utan också att mänskligt liv är beroende av friska vattensystem. Det gäller försörjning, klimat, biologisk mångfald och samhällens långsiktiga stabilitet. När floder skadas drabbas människor förr eller senare genom sämre vattenkvalitet, förlorade livsmiljöer och ökad sårbarhet. Boken undviker därför den falska motsättningen mellan människan och naturen. Istället framhäver den ett ömsesidigt beroende som redan finns, även om det ofta förnekas i ekonomiska beslut. Det är en viktig del av bokens praktiska betydelse eftersom den visar varför flodskydd inte är ett smalt specialintresse utan en bred samhällsfråga. Samtidigt ger detta perspektiv boken en moralisk tyngd. Om vår framtid flödar med flodernas blir skyddet av dem inte bara en miljöåtgärd utan en fråga om civilisationens riktning. Sammanfattningsvis, Is a River Alive passar läsare som intresserar sig för naturprosa, miljöetik, juridik och samtidens stora ekologiska frågor. Den är särskilt relevant för den som vill förstå hur Rights of Nature har vuxit fram som idé och hur den kan omsättas i politisk och juridisk praktik. För miljöengagerade läsare erbjuder boken ett språk för att tänka bortom ren resursförvaltning. För allmänna läsare ger den ett ovanligt tydligt exempel på hur litteratur kan påverka samhällsdebatten utan att ge upp estetisk precision. Det som särskiljer boken från många andra miljöböcker är just kombinationen av lyrisk esse, konkret reportage och idéhistoria. McFarlane skriver inte bara om skador på naturen utan om hur begreppen vi använder avgör vilka skador vi ens kan se. Det gör boken intellektuellt stimulerande och samtidigt praktiskt användbar som underlag för samtal om ansvar, lag och samexistens. Den är en av de samtida naturböcker som tydligast försöker förändra själva grundantagandet bakom miljöfrågan. Om du vill stödja Robert McFarlane, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!